إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله وبه نستعين أما بعد. Vi började i förra veckan kapitel 281, kapitlet om faran eller felet att höra profetens namn nämnas och att inte sända salat och salam över honom, alayhi afdalu salat och salam. Och vi lämnade där två hadither i slutet på detta kapitel. Och den första är hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma som berättar från Juwayriya bint al-Harith ibn Abi Dirar radiyallahu anhum ajma'in att profeten sallallahu alayhi wa sallam gick ut från hennes hem och kana ismuha Barra. Juwayriya hette från början Barra. Så profeten alayhi sallam ändrade hennes namn och kallade henne för Juwayriya. Och han lämnade hennes hem och ogillade att hon skulle kallas för Barra. Och sen kom han tillbaka till henne efter yani flera timmar. Alltså han lämnade henne efter Salat al-Fajr och kom tillbaka efter flera timmar vid förmiddagen. Och hon sitter kvar på sin plats. Och då så säger Rasulullah alayhi salatu wassalam: sitter du kvar på samma plats? Genom hon satt kvar och gjorde dhikr. Och då så säger profeten a.s. jag har sagt fyra stycken ord efter det att jag gick härifrån tre gånger. Taib, arba kalimat, thalata marrat. Om dessa ord law wuzinat bi kalimatika wazanat hunna. Om dessa ord skulle jämföras med dina ord som du har sagt, så skulle mina ord väga tyngre. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridaa nafsihi wa zinata arshihi wa midada aw madada kalimatihi. Naam. Denna hadith är autentisk. Naam, Sheikh Albani nämner att den är sahih och det finns i sahih Abi Dawud och i andra böcker. Tayyib. Här finner vi först och främst då att profeten alaihi afdalus salatu wassalam brukade ändra på namn som hade en negativ klang. Och det kommer att komma ett kapitel om detta senare i boken. Och det här namnet Barra, varför ändrade han på det? Det betyder from kvinna, gudsfruktig kvinna. För det är en form av tezkiya. Att man upphöjer, sammanläggning, och prisar sig själv. Taib. Och sådana namn brukade han då ändra på. Så han ändrade hennes namn till Juwayriya. Och det här visar också vikten av att vara försiktig när man väljer namn till sina barn. Om man ser vissa välja namn och sen måste de byta namn. De väljer oislamiska namn och så vidare. Det är en av de, vad kan man säga, som Ulema sa, en av de första skyldigheter man har mot sitt nyfödda barn. Är att välja ett namn som kommer följa barnet resten av livet. För namnet påverkar också mycket i barnets uppväxt och framtid i livet. Så profeten a.s. lämnade då hennes hus och kommer tillbaka efter flera timmar. Och hon sitter kvar och gör dhikr, mashallah. Här finner vi också dygden av att sitta efter fajr och göra dhikr. För som det kommer nämnas också i kommande hadithar här, att Salaf var väldigt måna om att ta hand om förmiddagen. Det är en välsignad tid, så som profeten alayhi salatu wassalam har sagt: och Allah välsignar min umma i dess första tid, fi bukuriha, yani tiden då fajr går in tills solen går upp. Och yani den tiden är den mest välsignade tiden på hela dygnet. Och Salaf brukade verkligen försöka att ta vara på den här tiden. Och Ibn al-Qayyim nämner att de gjorde det under svåra omständigheter. De ville inte försumma och missa den här tiden. Till och med om de var på resande fot, de var trötta, de ville sova. Nej, de var vakna och gjorde dhikr och liknande saker den här tiden. Och vissa av Salaf sa också att dagen är som en kamel. Om du kan kontrollera dess början kan du kontrollera dess bakdel, eller du kan kontrollera resten av kamelen. Det vill säga, om du, din dag kommer att vara så som din morgon är. Om din morgon präglas av dhikr, dua, istighfar, salat och duha, så inshallah resten av dagen kommer att bli bra. Men präglas din dag av sömn, 10-12 timmar sömn, vaknar lat, ingen dhikr, ingen sunna, ingen koran, ingenting, så inshallah resten av dagen blir också lat och energilös. Subhanallah. Salaf brukade söka energi i den här dhikr. Quwa. Och ni vet den här, vi nämnde tidigare, Ibn Taymiyyah. Satt en gång efter fajr och gjorde dhikr. Lång tid. Flera timmar. Och Ibn al-Qayyim sitter bakom honom. Och sen vänder sig Ibn Taymiyyah om och han säger, det här är min styrka. Utan den här kan jag inte klara dagen. Subhanallah. Och många av oss, Allah al-Musta'an, de har svårt att säga yani, tasbih efter salat. Som tar 2-3 minuter. Alla är hedina. Så Jawairiya radiyallahu anha satt då och gjorde adhkar i flera timmar. Men sen kommer profeten alayhi salam och säger till henne att jag har sagt vissa ord som överträffar de orden du har sagt. De är mindre. Och jag har sagt dem 3 gånger. Och om mina ord och dina ord skulle vägas på vågen så skulle mina ord väga tyngre. Taib. Och här finner vi också som ulema nämner att profeten alaihissalam brukade välja från dua och dhikr al-jawami'. Det som är kort, konsist, det är rikt på innebörd men det är få ord. Och generellt, alhamdulillah, finner vi detta. En av de unika gåvor som våran profet fick alaihissalam. Så orden är få. Och det här lär oss också en annan viktig sak. Och det är när vi talade om dua också. Att det viktigaste är inte att göra längst dua. Att komma med de mest avancerade orden. Att de ska rimma. Och få folk att gråta och liknande saker. Nej. Den bästa duan är vad? Den bästa duan är den som profeten har lärt oss alaihi salatu wassalam. Kommer ni ihåg den mycket enkla dua som vi lärde oss? Var det förra lektionen? Som profeten alaihi salam brukade säga mest av allt. Nej. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Alltså, om du har fått denna dua besvarad, har du fått allting. Vad vill du mer än detta? Så vad är dessa denna dhikr som profeten alaihi salam då har lärt oss? Det är att du säger 3 gånger subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi. Subhanallahi wa bihamdihi i sig själv är en dhikr. Man kan säga subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Det i sig själv är en dhikr. Taib, här har vi en annan kombination. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi. Att jag säger detta ord antal, yani vad kan man säga, antalet av Allahs skapelse. Hur många saker har Allah skapat? Yani hur många sandkorn, hur många vattendroppar, hur många stjärnor, hur många planeter, hur många människor, hur många hårstrån, yani allt. Hur många blad på träden? Adada khalqi. Subhanallah. Wa ridha nafsi. Ridha nafsi betyder här ay usabbihuhu qadra ma yarda. Att jag prisar Allah så många gånger som gör honom nöjd. Wa zinata arshi. Och vikten av hans arsch. Yani dessa ord. Jag säger dem antalet gånger. Vikten av Allahs arsch. Och Ahlus Sunna wal Jamaa tror att Allahs arsch är den största, mäktigaste skapelsen. Azamul Khalq. Otroligt stor. Den yani, täcker himlarna, jordarna, allting. Subhanallah. Och det här bevisar också en annan viktig aqida-fråga. Och det är att al-arsch är haqiqi. Den är riktig, den är inte majaz, den är inte metaforisk. Som vissa Ahlul Bidda försöker säga att arsh symboliserar Allahs herravälde och liknande saker. La. Al-arsh haqiqi. Allah är över sin arsh. Och al-arsh har en vikt. Om den skulle vara metaforisk skulle den inte ha någon vikt. Taib. Wa midada kalimatih. Yani, och antalet ord. Yani, antalet ord som kommer från Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, oändligt mycket. Så att mashallah, en väldigt, väldigt mäktig dhikr som man kan säga på förmiddagen. Och man kan inshallah också säga den generellt också under resten av dagen. Ja. Vi går vidare till nästa hadith. Där så säger författaren från Abi Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: Istaidu billahi min jahannam. Sök Allahs skydd från helvetet. Istaidu billahi min azab al-qabr. Sök Allahs skydd från straffet i graven. Istaidu billahi min fitnat al-masih ad-dajjal. Och sök Allahs skydd från prövningarna av masih ad-dajjal. Istaidu billahi min fitnat al-mahya wal-mamati. Och sök Allahs skydd från prövningarna i livet och vid döden. Ja. Här finner vi att profeten alihi afdalu salatu wassalam uppmanade oss att söka skydd från dessa fyra saker. Och vi generellt brukar ju söka skydd från dessa fyra saker. När? I tashahud. Efter ett tashahud. Men man kan söka skydd från dem generellt. Inte bara i bönen utan under dagens gång. När man gör dua så kan man söka skydd från dessa fyra saker. Och vi nämnde att en väldigt viktig aspekt av dua är inte bara ett talab. Att man ber om saker och ting. Utan en viktig aspekt av dua är också al-isti'adha. Som många av oss faller kort i. Att söka skydd från saker och ting. Vi är duktiga på att be om saker och ting. Men att söka skydd från saker och ting, där kanske vi inte är lika duktiga. Och vi nämnde att vissa ulema, som Imam al-Nasai har ett helt kapitel, Bab al-Isti'adha, där han nämner massvis med hadither om hur profeten al-Islam sökte skydd från saker och ting. Taib. Så det är också en viktig punkt att då lära sig. Så här sökte profeten al-Islam skydd från fyra saker. Han sökte skydd från helvetet. Och det här innebär också att om Allah azza wa jalla skyddar dig från helvetet, så kommer han inshallah skydda dig från vad som leder till helvetet. Skydda dig från att leva som kafir, dö som kafir, skydda dig från bid'a och kabair och ge dig, vad kan man säga, tawfiq att göra tauba om du gjort någon synd och så vidare. Wasta'idu billahi min azab al-qabr. Och sök Allahs skydd från straffet i graven. Och det här bevisar också att straffet i graven är på riktigt. Det finns ett straff i graven. Till skillnad från det som al-mu'tazila och al-jahmiya och vissa Ahlul Bidda säger att det inte finns något straff i graven. De förnekar detta. Taib. Och det är omöjligt att vi ska söka skydd för någonting som är, vad kan man säga, fantasi. Utan om Rasul alaihi salatu wassalam har uppmanat oss att söka skydd för någonting, så tyder det på att det har en verklighet. Och den tredje saken vi ska söka skydd ifrån är prövningarna av al-Masih ad-Dajjal. Prövningarna av al-Masih ad-Dajjal. Yani att vi inte ska låta oss luras av honom och hans villfarelser. Utan att alla ska hålla oss borta från honom. Och om vi skulle möta honom att vi inte faller för hans lugner. Och den sista saken. Wasta'idu billahi min fitnatil mahya'i wal mamat. Och sök Allahs skydd från prövningarna i livet och vid döden. Yani prövningarna i livet är många. Prövningarna av shubuhat och shahawat. Och ulema brukar säga att vi i det här livet då prövas med dessa två saker. Shahawat, olika former av synder, lustar. Och shubuhat, yani tvivel. Olika former av bid'a och liknande saker. Man ber Allah azza wa jalla att skydda en från dessa prövningar. Och sen fitnat al-mamat, prövningarna vid döden. Vissa säger här vid döden. Eller det kan också betyda återigen prövningarna i graven. Eller de tre frågorna som har ställts i graven. Själva utfrågningen. Så vissa ulema säger att det betyder utfrågningen. Och andra säger att det betyder prövningarna vid döden. För det är kanske den största prövningen som människan genomgår i det här livet. När man själen ska lämna kroppen. Den viktigaste stunden i människans liv. Att man dör som muslim. Al-ibratu bil khawatim. Det som räknas är hur man lämnar detta liv. En person kan göra fel, kan halka i livet, men att dö felaktigt, då ligger man väldigt, väldigt dåligt till. Så att man ber Allah om ett gott slut i det här livet. Husnul khatima. Al-ibratu bil khawatim. Det som räknas är slutet. Tayyib. Nästa kapitel. 282. Bab du'a irrajuli ala man zalama. Kapitlet att en person gör du'a mot den som förtryckt honom. Är det tillåtet? Får man det? Nej. Har vi en annan åsikt?
Jo, det är den som svarar sig.
Nej, ahsant. Författaren, rahimahullah, nämner detta kapitel och haditherna för att bevisa att det är tillåtet att göra du'a mot den som förtryckte dig. Taib. Och profeten alaihi salatu wassalam sa till Mu'ad: "Wattaqi da'wat al-madhlum." Akta dig för den förtrycktes åkallan. För det finns ingen hijab, inget hinder mellan den och Allah. Och vissa hadither till och med om det är en kafir. Yani förtryck inte en kafir och han gör du'a mot dig. Till och med en sådan du'a kan besvaras. Så akta dig för den förtrycktes åkallan. Taib. Så det är tillåtet att göra du'a om en person har förtryckt dig. Men här nämner Sheikh Abdurazak el-Bedr i förklaringen att man inte får gå över gränsen. Det måste vara, yani, vad kan man säga? Du får inte göra mer. Till exempel, en person lånade 100 kronor, han betalade tillbaka dem och du gör du'a att Allah aldrig ska förlåta honom. Aldrig, för alla hans synder. Han ska aldrig bli förlåten. Han ska inte gå in i Jannah. Eller han säger någonting dåligt om det han baktalar i. Du ser att han brinner i helvetet. Det är i'tida. Du har gått över gränsen. Du har överdrivit. Det är dhulm. Du själv gör dhulm när du gör en sådan dua. Förstår ni? Så man ska inte heller överdriva. Som vissa folk gör på det här sättet. Att de, yani, må Allah inte förlåta honom. Och Allah bryta ryggen på honom. För det är personliga saker. Eller saker som inte alls är så grova och allvarliga. Så man ska inte vara på det här sättet. Om man gör du'a mot personen. Man säger Allah, som vi kommer nämna. Yani, ge mig min rättighet. Allah, ge honom vad han förtjänar. Och liknande saker. Taib. Ja. Författaren nämner här hadith Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma. Där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger, eller brukade säga: Allahumma aslih li sam'i wa basari wa ja'alhuma al-warithayn minni wa ansurni ala man zalami wa arini minhu tha'ri. Och han nämner en liknande riwaya här som är mer autentisk. Allahumma matti'ni bi sam'i wa basari wa ja'alhuma al-waritha minni وانصرني على من على عدوي وأرني منه ثأري. نعم. Så här dessa två riwaya. Allahumma aslih. Allahumma matti'ni bisam'i wa basari. Allah, låt mig njuta och ta nytta av min hörsel och min syn. Och låt dem vara som ett arv för mig. Eller låt dem bestå med mig. وانصرني على من على عدوي. Och ge mig seger mot min fiende. Och i den andra hadithen: ge mig seger mot den som förtryckt mig. وأريني منه ثأري. Yani, och låt mig se ditt straff mot honom, eller låt mig få se mina rättigheter komma tillbaka. Låt mig se mina rättigheter, yani, uppfyllas. Taib. Så här finner vi att profeten alaihi salatu wassalam, bismillah, gjorde dua att Allah subhanahu wa ta'ala ska låta honom njuta av hans hörsel och hans syn. Och att de ska bestå med honom. Eller de ska vara som ett arv med honom. Vad menas med detta? Metti'ni bisam'i wa basari. Låt mig njuta av min hörsel och min syn. Yani, låt mig njuta av hörsel och synen. Låt dem vara, vad kan man säga, fungerande och starka under hela mitt liv. Tills det att jag dör. Vissa ulema nämner också, yani, låt dem vara fullt fungerande och starka i gott skick även när jag blir gammal. Yani, när folk vanligtvis får svag hörsel och nedsatt syn, låt mig då ha full hörsel och full syn. Taib. Mashallah. Och en annan hadith var quwwati, och min styrka. Låt den också bestå. Hörsel, syn och styrka. Väldigt vacker dua. Bissulman nämner också här i förklaringen, låt mig njuta av min hörsel och min syn och min styrka. Yani, låt mig använda dessa till det som gör dig nöjd. För en person som använder hörseln och synen och styrkan till haram, vad är det för njutning i att han använder dessa? Kanske till och med bättre för honom om han inte skulle ha synen. Om han bara använder den till haram och så vidare. Så att man ber Allah Azza wa Jal att han ska bevara ens sinnen. Så att man kan använda dem i lydnad till honom. Wansurni ala man zalamani. Och ge mig seger över den som förtryckt mig. Ge mig seger över min fiende. Här är shahid. Dua mot den som förtryckte. Därför nämnde författaren då denna hadith i detta kapitel. Och låt mig se, yani tha'ri. Låt mig få se, yani ditt straff mot honom. Eller låt mig få se... Jenny, låt mig få se den här personen få det han förtjänar. Och han nämner också Sheikh Abdurrazak al-Badr att om man nu vill göra dua mot en person som har gjort zulm mot dig, och ni vet zulm, det kan vara att han har gjort zulm mot dig fysiskt, mot dig ekonomiskt, eller han har kränkt din heder. Det är tre former av zulm. Om du vill göra dua mot personen, den bästa duan är denna dua. Då vet du att du inshallah inte kommer att gå över gränsen. Det är bästa, alltid. Dua Rasul alayhi sallallahu alaihi wasallam, afdal dua. No. Nästa hadith berättas från Sa'd ibn Tariq ibn Ushaym al-Ashja'i, som säger att hans far sa att vi brukade gå till profeten alaihi salatu wassalam på morgonen. Och kvinnor och män kom dit. Fayaqulu ya Rasulullah, kayfa aqulu idha sallaytu? Och de sa, ya Rasulullah, vad ska jag säga i bönen? Och då så sa han, qul Allahumma ighfirli, wa Allah förlåt mig, warhamni wahdini warzuqni, faqad jama'ta laka dunyaka wa akhiratika wa akhiratika. Han sa, säg, o Allah, ge mig rahma, vägled mig, försörj mig. Om du får detta så har du fått det goda i detta liv och i nästa liv. Och i Sahih Muslim finns en liknande hadith där så står det att profeten a.s. brukade lära denna dua till den som blivit muslim. Han lärde honom att be. Och sen så sa han att han ska göra dessa dua. Att han ska åkalla Allah. Och be om dessa saker. Vilka saker? Fyra saker. Väldigt enkelt. Allahumma gfirli. Allahumma arhamni. Eller Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni. Subhanallah. Enkelt, eller hur? Allahumma gfirli. Du ber Allah om förlåtelse. Du ber Allah om hans rahma. Du ber Allah om vägledning och du ber Allah om försörjning. Och han nämner också Sheikh Abdurrazak de två formerna av försörjning. Att Allah ska försörja din din och din dunja. Vad menas med att Allah försörjer din din? Nam, att han ger dig iman, han ger dig kunskap och så vidare. Nam. Och i ens världsliga angelägenheter. Och det lades också till i vissa hadither, wa'afini. Och yani skona mig från ont. Så det här är en väldigt viktig dua som man ska säga. Och som vi sa så brukade Rasul alaihi wasallam lära nya muslimer denna dua. Att man kan säga i bönen eller efter bönen. Och generellt en väldigt vacker dua. Enkel. Du ber Allah om dessa 4 eller 5 saker. طيب. Nästa kapitel, bab man da'a bi tul al-umr. Kapitlet, den som åkallar Allah om att få ett långt liv. Ja. Och där lämnar författaren en väldigt fin hadith som berättas från Anas ibn Malik. Som sa att profeten alaihi salatu wassalam brukade komma in till oss, vårat hushåll. En dag så kommer han in och han gjorde dua för oss. Och då så säger Sulaim, yani Anas mamma, Khuwaydimuka ala tad'ula, ska du inte göra dua för din lilla tjänare? Och då så säger profeten alaihi salatu wassalam, Allahumma akthir mala, och Allah öka hans pengar eller rikedom, wa walada, och hans barn, wa atil hayata, och ge honom ett långt liv, waghfir lahu, och förlåt honom. 4 stycken dua. Och så säger Anas, fada'ali bi thalathin, han åkallade och bad om 3 saker. Nam. Fadafantu 130. Så jag begravde 103 barn. Och mina frukter brukade ge skörd 2 gånger om året. Och mitt liv blev så långt att jag skämdes för folk. Och jag hoppas på Allahs förlåtelse. Yani 3 saker blev besvarade. Och den 4:e, och förlåt honom. Han sa inte, den är besvarad, jag är förlåten. Utan han sa, av ödmjukhet, jag hoppas på den sista. Jag hoppas på Allahs förlåtelse. Subhanallah. Det här är ajaib. Subhanallah. Profeten alaihi salatu wassalam gör denna dua. Och han nämner ulema då att det här är, som Imam Nawawi säger, ett bevis på att profeten Muhammad alaihi salatu wassalam är en sann profet. Han gör dua för Anas ibn Malik, som var profetens khadim alaihi salatu wassalam. Han jobbade och tjänade honom. Hur många år? Är det någon som vet? 9, mellan 9 till 10 år. Så jobbade han åt profeten alaihi salatu wassalam. Och Imam Dhahabi nämner också att Anas ibn Malik var den sista sahabin som dog. Vissa säger Tufail och andra säger Anas ibn Malik. Då profeten alaihi salatu wassalam gjorde denna dua för honom. Så han säger här, nam. Att han levde till år 75 hijri. Eller afan. Att när det var 75 hijri så hade han då begravt så här många barn. Vissa säger här, det här var senare, 120 barn. Här sa han 103, senare hade han begravt 120 barn. Och det sägs att han blev ungefär 107 år gammal. Vissa säger 103 eller 107 år gammal. Ja. Så här finner vi då att profeten alaihi wasallam brukade komma till Sulaim. Och han gjorde dua för dem. Generellt. För familjen. Och sen så, när han då, så säger hon att gör dua för din lille tjänare. Khuwaydim. Det är tasghir på ordet khadim. Khadim, tjänare. Och på arabiska finns det något som heter tasghir. Att, vad kan man säga? Man gör något litet. Khalid, khuwaylid. Och så vidare. Än att man, Anas Unais. Man gör någonting litet. Taib. Jebel Jubeil, Bahar Buhaira och så vidare. Stort hav, litet hav. Stort berg, litet berg. Men man gör det också med människor. För att, yani, vad kan man säga? Leka med dem eller mjuka upp deras hjärtan och så vidare. Så här finner vi att hon bad profeten Alisam göra dua för Anas. Och det här bevisar det vi nämnde i tidigare föreläsningar. Att det är tillåtet och det är sunna att be fromma människor göra dua för dig och dina barn och så vidare. Det finns inget fel i detta. Men vi nämnde också att det ska vara balans, det ska inte gå till överdrift. Utan man gör dua för sig själv. Och om du ser en from person så kan du be denna person göra dua för dig och dina barn. Så profeten alaihissalam gjorde då den här fina duan att Allah subhanahu wa ta'ala skulle ge Anas ibn Malikin mycket pengar. Han skulle ge honom mycket rikedom. Taib. Och han nämner Anas radiyallahu anhu att från hans rikedom var att Allah subhanahu wa ta'ala lät hans frukt komma eller ge skörd 2 gånger om året. Då förstår man att egentligen skulle det bara komma 1 gång om året. Annars skulle han inte nämna det som ett mirakel. Eller hur? Så dubbel skörd. Subhanallah, baraka. Och Imam Dahabi nämner också en berättelse. Att det var torka. Och en man kommer till Anas. Hans trädgård är det torka och så vidare. Och nämner detta. Så Anas radiyallahu anhu går in, gör wudu, kommer ut, gör dua. Och det börjar regna. Och folk som står lite utanför. De sa regnmolnen. Yani regnet ramlade precis på hans trädgård. Knappt utanför hans trädgård. Subhanallah. Direkt yani. Så han säger det här är en karama. Karama till awliya. Att Allah azza wa jal ära honom med liknande mirakel. Och en annan man från Salaf som heter Abu al-Aliya. Han sa att Anas hade en trädgård. Yani samma trädgård. Kana ya'ti fi kulli sana al-fakiha marratayn. Som gav frukt 2 gånger om året. Wa kana fihi rayhan. Yaji'u minhu rihul misk. Och han hade rayhan, en form av basilika växt. Och från den kom en doft av misk. Yani som luktade runt i staden från hans trädgård. Från profetens dua alayhi salatu wassalam. Så det var första att Allah skulle ge honom mycket pengar. Och han nämner också Imam Nawawi att det här kan användas som ett bevis för de av ulema som säger att det är bättre att vara rik än fattig. För varför gjorde profeten liksom dua för honom att han skulle göra honom rik? Att det är bättre att vara rik än fattig. Men då säger han också att man kan förklara detta med att han gjorde dua att Allah skulle välsigna honom i dessa rikedomar. Att rikedomar som är välsignade finns det bara gott i. Rikedomar som är fördömda, förbannade finns det inget gott i. Men om de är mubarak, är ni välsignade, så kommer man inshallah att använda dem till gott. Taib. Och han gjorde dua att han skulle få många barn. Och mashallah han fick här yani upp till 120 barn. 120 barn. Vem har fått 120 barn? Mashallah. Subhanallah. Och han själv begravde sina barn. Innan han levde så länge att han begravde sina barn. Allahu Akbar. Och så gjorde han dua att han skulle få ett långt liv. Vilket han också fick. Som vi sa, att han var den sista sahabin som dog. Han till och med skämdes över hans långa liv. Vad menas med detta? Jo, man säger att, yani, att han såg folk, unga, växa upp eller leva med honom och dö före honom. Att han blev så gammal. Att han var den som levde längst. Och han bad Allah Azza wa Jal att ge honom förlåtelse. Nej, för det finns också i Sahih Bukhari. Så sa han waghfir lahu wa barik lahu fima ataita. Det är tillägget. Och välsigna honom i det du har gett honom. Så välsigna honom i barnen, i pengarna, i livet och så vidare. Taib. Sheikh Albani rahimahullah nämner att denna hadith är ett bevis på att det är tillåtet att göra den duan som araber gör. Då de brukar säga atala Allahu umrak. Må Allah ge dig ett långt liv. Och tillbaka visar de ulema som säger att det ska man inte göra. Eller man måste lägga till någonting. Vissa ulema säger att om du ska göra denna dua, atala Allahu umrak, så ska du lägga till till exempel ala ta'atillah. Mawla ger ett långt liv i lydnad till Allah. Och det här nämner Sheikh Utaymin. Varför? För han säger att ett långt liv i sig själv kanske inte behöver vara bra. En person kan leva ett långt liv och det är ett helvete. Förstår ni? Och en person lever ett kort liv och det är mashallah välsignat. Och därför så säger profeten alaihissalam att den bästa av er är den som har ett långt liv, mentala umruhu, och han gör mycket goda gärningar. Och den värsta av er är den som har ett långt liv och han gör mycket dåliga gärningar. Taib. Så generellt är tillåtet att säga till en muslim, och Allah ger dig ett långt liv. Men man kan också lägga till det här som Sheikh Utaymin nämner. Och Allah ger dig ett långt liv i lydnad. Och Allah ger dig ett långt liv på sunna, på islam, på profetens väg, alaihissalam, och liknande saker. Om man vill. Ja. Tayyib. Nästa kapitel. Ska ta två hadith till inshallah sen vi är färdiga. Bab man qala yustajabu lil abd ma lam ya'jal. Kapitlet att en persons dua accepteras så länge man inte har bråttom. Och han nämner där hadith ابن عبيد مولى عبد الرحمن وكان من فقراء وأهل الفقه أنه سمع أبا هريرة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. هذا سيد رفيعنا عليه الصلاة والسلام أتير الدعاء أكسبتيرس سلنج نينته برتم وسير دعوت فلم يستجب لي. يه يد دعاء ومن دعاءه أنت بسوارات. ونست حديث liknande. Den berättas också av Abi Huraira, och där så säger profeten alaihi salatu wassalam att er dua besvaras så länge man inte åkallar med synd eller att bryta släktbanden eller att man har bråttom. Och man säger da'utu fala ara yustajibu li. Jag har gjort dua och tror inte att min dua kommer att besvaras. Fayad'a dua. Så han slutar att göra dua. Nej. طيب. Här säger då profeten Muhammad alaihi afdalu salatu wassalam att eran dua besvaras så länge man inte åkallar Allah med synd. Vi har nämnt i de senaste föreläsningarna etik som man ska upprätthålla när man gör dua. Vi har nämnt att man ska ha ikhlas, det är sunnah att lyfta händerna, att vända sig mot qibla och liknande saker. Här har vi en till viktig regel när det kommer till dua. Och det är att man ska inte göra dua med någonting haram. Ithm. Någonting som är syndaktigt. Och syndaktigt, ulema säger att det kan vara att du gör dua med någonting syndaktigt för dig själv eller någon annan. Att du, en person gör dua och säger ja Allah, ge mig alkohol. Haram, eller hur? Majus. Allah, gör mig till maffiaboss. A'udhubillah. Majus, eller hur? Inte tillåtet. Så det får du inte göra. Du får inte be Allah om någonting haram. Och du får inte heller be om någonting haram för någon annan. Som vi nämnde, att du säger till en annan muslim och Allah bränner dig i helvetet. Må Allah aldrig låta dig gå in i Jannah. Haram. Inte tillåtet i islam. Så får man inte göra. Det är i'tida. Du har gått över gränsen i din dua. Taib. Och ulema nämner också här att be om omöjliga saker. Det är också fel. Man ber om överdrivna och omöjliga saker. Till exempel, en person gör dua och säger å Allah, låt mig få se dig i det här livet i ett vaket tillstånd. Det går inte. Allah, ge mig en högre plats i Jannah än Rasulullah alayhi salam. Nej, det är felaktigt. Man gör inte sådan dua. Utan, alhamdulillah, man håller en moderat och en medelväg i sin dua. Självklart, som vi sa, man ska be om det bästa och det goda, men man ska inte be om någonting som då är förbjudet, som är överdrift. Så man får inte göra dua med någonting haram. Och här, subhanallah, här så säger profeten alaihi salatu wasallam, era dua besvaras så länge ni inte ber om någonting syndaktigt. Det betyder att om man ber om någonting halal, så inshallah duan accepteras. Och om en person gör en sån här haram dua, accepteras den inte. Taib. Den andra saken är qati'atu rahim, att en person gör dua med att bryta släktbanden. En sån dua accepteras inte heller. Vad kan det vara? Det kan vara att en person gör dua och säga: "Å Allah, skydda mig från att se min bror. Skydda mig från att se honom. Bryt kontakten mellan min bror och min syster. Allah, gör så att min mamma och pappa skiljer sig", och liknande saker. Sådan dua är inte tillåten i islam. Utan en muslim ska alltid värna om att binda släktbanden. Att hålla släktbanden. Upprätthålla släktbanden. Och inte att bryta dem. Taib. Och så säger han här i duan: eller om han har bråttom, då accepteras inte heller personens dua. Och så beskrev han vad som innebär, eller vad det innebär att ha bråttom i dua. Och det är att personen säger: da'utu fala ara yastajibu li. Jag har gjort dua, men jag tror inte att min dua accepteras. Och då slutar han att göra dua. Och i Sahih Muslim: falam au yastajabu li. Nam. Jag tror inte min dua kommer att besvaras. Fayahtasir inda dhalika wa yad'u dua. Och han tappar hoppet, misströstar och slutar att göra dua. Ja. Här lär vi oss då också en viktig etik när det kommer till dua. Och det är att man ska vara ihärdig, man ska vara ivrig, som vi sa. Vi nämnde också detta tidigare. Man ska inte ge upp, tappa hoppet, utan man ska fortsätta göra dua. Vissa människor gör dua en gång, två gånger, så jag har inte fått det jag bad om. Och de slutar. Den här hadithen indikerar på att du ska fortsätta göra dua. Eller ilha. Du ska vara ivrig, ihärdig, repetera din dua. Dag in och dag ut. Vi har ju nämnt också att Allah Azza wa Jal har en hikma bakom allting. Och vi nämnde att när man gör dua, din dua blir alltid besvarad. Men du kanske inte direkt får det som du ber om. Allah kanske ger dig någonting annat, någonting bättre. Allah kanske tar bort en synd. Allah kanske sparar någonting för dig i framtiden eller i nästa liv. Så du får alltid någonting. Men just den här saken som du ber om, fortsätt att be om den. Ge inte upp, utan be ständigt, ihärdigt, repetera om och om igen. Och inshallah, du kommer att få den. Och vi lär oss också här att det är förbjudet. Det är inte tillåtet att misströsta. Att säga: Allah kommer inte besvara min dua. Nej, det är fel. Och då, Allah har också förbjudit att man misströstar hans rahma. Att man tappar hoppet på hans rahma. Utan en muslim ska alltid tro och tänka det bästa om Allah subhanahu wa ta'ala. Att Allah kommer inshallah att ge mig det jag ber om. Om det är bra, Allah kanske ger mig något bättre. Allah kanske sparar det till en bättre tid och så vidare. Men inte att man säger: jag har gjort dua, det funkade inte. Och så vänder man sig till haram saker. Och subhanallah, kolla hur folk ibland är tålmodiga i dunja saker för att uppnå det de söker. Du vill bli ingenjör. Taib, kan du bli ingenjör imorgon? Bara sådär? Nej. Du måste gå vanlig skola, du måste kanske gå någon högskola, ingenjörsutbildning, 5-6 år och studera morgon och kväll, jag vet inte vad, eller hur? Du får inte ge upp. Ger du upp blir du inte ingenjör, eller hur? Där kämpar du, dag och natt. Du ger inte upp. Men när det kommer till religionen, folk är beredda att ge upp lätt. Varför inte vara ännu mer ihärdig, eller hur? Och som han alla, när du gör dua, du kan inte förlora. Så länge du gör dua, du dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada, eller hur? Den mest ärofulla dyrkan hos Allah är dua. Som vi lärde oss i hadithen. Akramu al-ibada ala Allah, och akramu shi'a ala Allah, är dua. Så dua är något nobelt. Och när du gör dua så dyrkar du Allah. Förstår ni? Så att fortsätt att göra dua. Och inshallah, du kommer att få det som du ber om. Ja. Och det nämns också här i förklaringen lite annan andra saker man kan tänka på när man gör dua. Till exempel att man försöker att göra dua under de tider då ens dua accepteras. Kan ni några exempel på detta?
mellan adhan och iqama.
Ahsant, mellan adhan och iqama. Amin. I sujud. Mashallah, ahsant. Det närmaste man kommer till Allah är i sujud, så gör mycket dua, som profeten sa alayhi salatu wassalam. Har vi någon annan? Vilken tid på dygnet? Sista tredjedelen av natten. Vissa hadith nämner efter hälften av natten. Någon speciell stund under veckan?
Fredagen.
När på fredagen?
Vissa säger vissa timmen, sista timmen. Vissa säger khatib sitter.
Den korrekta åsikten är inshallah den sista timmen. Sista stunden på fredagen. Så som Sheikh Albani nämner att det har berättats autentiskt från flera av sahaba. Så det finns ingen anledning att ha olika åsikter i frågan. Utan de har sagt att det är den sista timmen på Jumma'a. Och det var också åsikten av Imam Ahmed och andra av Salaf. Va? Ja, före Maghrib. No. Och timme betyder nödvändigtvis inte här 60 minuter. Utan sa'a på gammal arabiska är stunden. Sista stunden innan Jumma'a. Innan solnedgången på fredagen. Ja. Tayyib. Vadå? Resande fot. Ja. Vid adhan. I slutet på bönen. När man har gjort wudu. Det är också sunna då att göra wudu när man ska göra dua. Göra dua när man ber. Att vända sig mot al-qibla. Att lyfta händerna. Att göra tauba innan sin dua. Att erkänna sina synder. Att ha uppriktighet. Att påbörja sin dua med att prisa Allah subhanahu wa ta'ala. Och att sända frid och välsignelser över hans profet alaihi salatu wassalam. Och att åkalla Allah med hans namn och egenskaper. Det är några av de saker som är rekommenderade. Och inshallah, det kommer att nämnas flera saker senare då i dessa kapitel. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.